Podplay.
Det vart en helt ny värld bara över en natt. Att han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer. Och det, nu pratar vi inte om att det var en gång var åttonde vecka, utan liksom när jag säger mer och mer så var det en gång varannan var tredje dag. Alltså det var hela tiden.
Veckans gäst är Kiki. Välkommen hit till Älskade psykopat. Kan du börja med att berätta lite kort om vem du är?
Jag heter Kiki och är 50-årsåldern.
Du är ju här för att berätta din historia.
Mm.
Vad kommer den handla om?
Primärt om en relation jag levde i nästan 10 år där en man sålde mig till andra män.
Och varför känner du att du vill dela det här med lyssnarna?
Man pratar så mycket om det här med fysisk misshandel. Men den här psykiska misshandeln, den syns ju inte, så den är ju så svår för det första att bevisa. Många kvinnor har jättesvårt och är jätterädda för att anmäla, för de vet ju automatiskt att det står ord mot ord. Du har inga blåmärken, du har ingenting som påvisar att någonting har hänt egentligen. Och just det här med sexhandeln som är, har ju lyckligtvis blivit väldigt stor och öppen just nu med att man har lagt märke till det. Men den här, kan man uttrycka det, privata hemmamiljöhandeln, den syns inte. Den finns inte om man inte börjar prata om den.
Mm. Och det är det du också kommer prata om i det här avsnittet. Mm. Men om vi tar det lite från början och så. Om du kan beskriva lite hur du var som person och ja, ungefär vilken ålder du var i precis innan du träffade den här mannen.
Mm. Jag träffade honom via en dating-app. Innan det så hade jag varit singel i ett år. Gått ifrån tråkiga, destruktiva relationer. Men där hade det varit mer fysiskt. Man blir ju skadad och har ingen självkänsla och man tror inte man är värd någonting. Och samtidigt så söker man ju det här med omtanke, kärlek, allt det här som alla saknar egentligen. Men man letar ju alltid på fel ställe.
Kände du något mönster i att du då hade de här erfarenheterna, men att du kanske ändå såg vissa varningstecken i den här nya personen, eller var det på ett helt annat sätt än det du tidigare hade erfarit?
Nej, men man suktar ju, som jag sa, just efter det här med ömhet och kärlek och att man vill bli omtyckt och allt. Så att, nej, jag tror inte jag gjorde det. Det är nu, efter hans och min relation, det då vaknade jag upp. Om än för sent, men det är väl skönt att man gör det någon gång, men nej, när man lever mitt i det sådär och när man är jättetrasig redan så ser man inga, man ser inga tecken så. För att de här personerna som hovrar in en, de är så duktiga och så märker de ju på så många sätt hur skör man är redan. Så att, ja, det är enkelt att falla dit.
Du sa du träffade honom på en dating-app.
Mm.
Kan du berätta lite om den tiden?
Mm. Första samtalet vi hade, det var en fredagkväll och han var skitrolig att prata med och vi skrattade och det var vi hade samma humor och han var så enkel. Vi pratade hela den helgen och han talade om för mig att han jobbade på en annan ort i Sverige och att han var tvungen att åka tillbaka på söndagen då. Och på söndagen så ringer han mig och berättar att han sitter i fängelse. Och jag förstod väl inte riktigt vad han menade, för att han var ju, jag visste ju vart han var någonstans just den här helgen vi hade pratat, så jag fick ju inte ihop. Men förstod väl till slut då när han sa att han hade permission. Och det var omtumlande, men den här helgen hade ju redan satt sina spår hos mig. Och jag fick läsa hans dom. Men ändå bestämde jag mig för att nej, men jag vill ge det här en chans.
Vad hade han för dom på sig?
Han satt på drygt 2 år på grund av våldtäkt och misshandel på den partner han var tillsammans med då.
Vad tänkte du kring, ja, men kring det här som ändå fick dig att känna att du vill fortsätta?
Ja, det är det som är så knasigt, för att som jag sa, man är trasig, man är skör och så letar man efter varje millimeter som påvisar att han vill ha mig. Och han bedyrade såklart att ja, men det här var en tråkig tid i hans liv och han ångrar allting. Men han är ju inte skyldig till en bråkdel av det som stod i domen. Och man lyssnar, man hör, men man lyssnar inte. Så det, jag vet inte, jag tänkte inte, utan det kändes bara bra. Och det var det jag gick efter, att det kändes bra.
Men sen efter permissionen, då åker han tillbaka. Hur håller ni kontakten här framåt?
Jag var ju tvungen att få mitt telefonnummer godkänt av anstalten. Så jag fick ju skriva upp ett papper som jag skickade tillbaka. Och då måste man ju göra en slagning på mig för att se att jag inte är dömd för någonting innan. För då får man inte godkänt. Och det tog någon vecka och då ringde han mig. Och sen så skrev vi brev. Vi skrev flera brev i veckan. Och han hade ungefär ett halvår kvar att sitta.
Så det var så här brev på posten då?
Ja.
Kändes det lite ovant kanske?
Ja, jag fick skrivkramp. Man är inte van att skriva brev. Ja, men det är väl klart att det var ovant. Men det var ju också otroligt spännande. Det var ju jättespännande. Och han berättade ju hur han hade det där. Och jag kunde ju skicka med pengar. De har ju konton som de kan sätta in på och använda där. Telefonpengar för att han ska fylla på telefonkortet. Alltså breven var ju på, det var inget konstigt om det var 20-25 sidor. Och man väntar ju alltid på de här breven.
Det blir nästan ett beroende.
Jo, men det vart det. Och när man visste vilken tidsspann som breven kom på och så kom det ingenting under, då vart man ju jättenervös och så kunde man inte nå honom, så det var ju mycket oro under den här tiden också. Men han var ju i det sista skedet, så att han fick ju ta permission en gång i månaden, så han åkte ju till mig en gång i månaden och var hos mig över helgen.
Och hur kändes det när ni träffades då de här helgerna?
Alltså, vi hade ju jättemysigt. Vi hade ju, det var ju bästa helgerna någonsin. Jag vet inte, jag ville ta hand om honom. Man lagar god mat och man hittar på grejer. Och sen får han ju inte göra vad som helst heller. Han måste ju stanna inom en viss ram. Där anstalten då vet man vart han är. Och sen får han anmäla sig en gång varje dag till i den orten jag bodde i då, så hade vi en anstalt. Så vi var tvungna att åka dit och han fick göra den här anmälan att han var där och att allt var okej.
Så helgerna pågår här då fram tills han kommer ut från fängelset.
Mm.
Känner du att ni går framåt och stärks i er relation här då? Hur upplevde du det här?
Tänker du efter då han släpps? Ja, han flyttar ju hem till mig samma dag som han släpps.
Ja, det är samma dag.
Det är samma dag jag hämtade honom. Och han flyttade hem till mig samma dag. Och han hade ju inga grejer. Han hade ingenting. I ett förråd någonstans hade han någon madrass och någon kartong. Men det var ju verkligen för honom att börja om från början. Och det här vill ju jag hjälpa och fixa och se till att... Jag vet inte, det kändes som att vi jobbade ihop på det här och han skulle söka jobb och vi var engagerade bägge två och det kändes så bra, för han kändes så, nu ska jag ta tag i det här och nu ska jag verkligen, liksom, tack för att du hjälper mig, väldigt sådär Och det peppar ju mig. Gjorde det.
Och din omgivning, kunde du...
Det var ingen som visste. Det var ingen som visste, utan vi hade bara träffats på en dejtingapp. Det var ingen som visste. Första tiden så var det som vilken relation som helst. Det jag kunde tänka på ibland, det var att han var otroligt sexfixerad. Att han pratade väldigt mycket om sex och att han... mycket vad han tyckte om att göra och sådana saker. Och det kan man ju göra kanske i en ny relation. Men det här var på någon helt annan nivå, så jag kände själv att jag reagerade lite på det. Och sen är jag väldigt öppen och jag dömer ingen för någonting. Men det var ändå någonting. Du vet, den här lilla taggen som man inte riktigt kan ta på. Men det visade sig ganska snart att han hade varit swingers tidigare i sitt liv. Och den frågan fick jag till mig efter bara en månad kanske.
Och swingers, för att bara förtydliga vad det innebär.
Swingers är när man framförallt träffar andra personer och har sex tillsammans med dem. Man kan ha partnerbyte, man kan gå på olika klubbar, hemmafester. Ja.
Och det visste du, det var någonting han berättade om i det här skedet. Det hade han, var det någonting han föreslog?
Oh ja. Det ville han ju verkligen att vi ska göra, och jag kände, nej, det tror jag inte. Men som vanligt, han lindar ju in det här och säger, jo, fast nu är vi, kan ju åka till en klubb, så kan vi ju bara sitta och titta, vi behöver inte göra någonting, och så tar vi det lugnt och vi tar det din takt, och skulle du inte tycka om det så struntar vi i det. Och jag sa varken ja eller nej, utan var väl lite sådär. Och sen tog det bara, jag tror det till och med var samma kväll som han berättade för mig att han hade öppnat upp några sidor. Det finns olika såna här sexsajter, både Contact och Club Sex och massa olika. Och han hade då öppnat upp olika profiler på de här sidorna till oss. Men jag fick inte tillgång till dem. För då tyckte han att det skulle vara mer spänning om jag inte visste någonting vad han planerade med andra. Då tog jag det med ro, ryckte på axlarna, för jag tänkte, ja visst, kör du om du tycker det. Men jag är ju ändå den som bestämmer i slutänden. Så tänkte jag då, att jag var inte speciellt orolig just där då. Vi hamnade på en klubb efter ett tag, och innan vi kom dit så hette det ju detsamma som det gjorde när han skulle introducera det här för mig tidigare, att vi åker bara dit och tittar. Och det är ju en lokal som har lite olika rum. I vissa rum, alltså i en swingersvärld, så finns det otroligt många oskrivna regler. Och kommer du dit och inte kan de här reglerna, då åker du ut. Sunt förnuft såklart. Men man kommer dit i en miljö som är dämpat ljus, det är musik, det kan vara färgat ljus med lampor, folk, nakna, halvnakna, uppklädda, porrigt klädda. Det kan vara lack, det kan vara läder. Alltså alla kommer precis som man själv vill, och alla är accepterade så. Det finns transpersoner, det finns homosexuella, det finns... Alltså det finns alla sorter av människor. Och
din känsla när du klev in där då för första gången, minns du hur det...
Wow. Okej. Okay. Ja. Och det som blir så förvånande, det är liksom, man kan sätta sig vid ett bord och prata med människor och de är supertrevliga. Det är som att gå och prata med en kollega. Det är ju helt vanliga människor. Det är poliser, det är åklagare, det är kappalarbetare. Förstår du? Alltså det kan vara vem som helst som går på klubbar. Så att det är som mångt och mycket väldigt trevliga människor. Så det är som du och jag, alltså vanliga. Mm. Men så finns det olika rum. I ett rum så kanske det är en dubbelsäng bara. Och med en kedja för dörren. Och då sätter man upp kedjan när man går in där. Då får ingen annan passera in. Utan då är det bara de i rummet som får vara där. Det kan finnas BDSM-avdelningar. Och det här är lite olika på olika klubbar såklart. Det kan finnas jacuzzi. Bubbelpooler. Det finns duschar. En lite mer relax-avdelning kanske. Bastu. Pub eller bar, bardel, en del serverar enklare mat.
Så det var kvällen här då?
Mm.
Ni går omkring där, vad hände mer?
Efter halva kvällen då så tyckte han att jag var jättetöntig. Att nu får du bjuda till. För det här, vi kan ju inte vara, jag skäms ju liksom för det. Du, så här kan vi inte hålla på. Men det är ju ingen som känner oss, sa jag. De vet ju inte vilka vi är. Men senare så framkom det ju då att han har ju varit i den här världen förut och han var på den här klubben och samma människor besöker ju klubben. Lite då och då hoppade in nya personer och så. Så det var ju några som visste vem han var. Och han hade ju introducerat mig eller presenterat mig för dem som sin nya då. Så han tyckte att han skämdes då för att jag var inte villig till någonting. Innan kvällen var slut så hade jag väl, man kan uttrycka det mer eller mindre, gjort debuten. För att han höjde rösten och han kändes lite tråkig. Och jag kände att nej, jag vill inte att han ska börja gapa och skrika här nu. Eller jag visste inte riktigt vad det var som hände. För den sidan hade inte jag riktigt sett av honom innan.
Mm. Men, så det hände någonting här inne?
Det hände någonting där inne, ja. Mm. Och då när vi åker hem, så gör han klart för mig att nästa gång, det var inte det här om vi, utan nästa gång, då får du skärpa till dig. För så här går det inte att vara. Och nu vet alla att jag har en ny typ och då måste vi jobba på det här och du måste vänja dig och vad mycket sånt.
Du har ju sett nya sidor här inne då på den här klubben. Mm. Han höjer rösten och men den här sexuella sidan, den hade du också märkt av lite tidigare hemma.
Mm.
Men hur ser relationen ut när ni kommer hem här? Alltså, har det förändrats i någonting i och med det här besöket?
Ja, det gör det. Han förändras. För här kändes det precis som att han hade dragit av plåstret liksom på den här hela livet som han egentligen ville leva. För det är ett levnadssätt att vara swingers. För det är konstant planering. Vart ska vi åka, när ska vi åka, vilka ska vi träffa, vi måste lägga ut annons, vilka kläder ska vi ha, du måste se till så att du alltid konstant är brun. Och han hade vissa andra kriterier på vilka klädsel man skulle ha, vad som var sexigt, och jag måste ha klackar som är minst 11 cm. Och jag har problem med ena min fot, så jag kan gå i klack till viss del, men det var alldeles för korta och tantiga klackar, så jag var tvungen att öva och träna, så jag hade ju konstant ont i min fot. Och nu skrattade jag till, men jag kan göra det idag. Men det vart en helt ny värld bara över en natt. För där, efter det så vart det väldigt mycket att han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det har varit mer och mer och mer. Och det, nu pratar vi inte om att det var en gång var åttonde vecka, utan liksom när jag säger mer och mer så var det en gång varannan var tredje dag. Alltså det var hela tiden. Och framförallt då helgerna.
Så du hamnade i det att han då helt enkelt hittade män på de här apparna? Banna.
Ja, och par.
Ja.
Som han, alltså nu, han kunde säga så här, vid 4 eftermiddag, se till att vara klar då. Det var ju bara tröttsamt till slut, det var ju bara jobbigt och mentalt förbereda hela tiden. Och jag visste ju aldrig som oftast vilka det var eller vem det var som skulle dyka upp.
Minns du den här första gången någon dyker upp.
Nej, jag gör faktiskt inte det.
Det har varit så många.
Ja, jag minns inte. Jag har faktiskt tänkt på det. Och jag minns inte första gången. Jag tror att det var ett par. Återigen för att han ville introducera mig långsamt i hemmamiljö där vi tog hem ett par då för att vi skulle umgås med dem och ha partnerbyte. Jag tror det var så, men jag kan inte svära på att det var det första, men jag tror att det var så.
Och vad utsattes du för? Alltså var tredje dag kommer det hem människor som han säger dig till? Ungefär då?
Det vart väl mer senare. Mm. I början så kände han väl kanske själv att han behöver sakta ner och puffa långsamt mig, så att säga. Så då var det väl par och någon singelkille lite då och då. Men ganska snabbt så utökade ju det. Och sen för varje tillfälle som han tyckte det var värt och att han hade haft en bra kväll eller eftermiddag, så skulle jag detaljerat beskriva den i någon sån här dagboksinlägg som fanns på en av de här profilerna vi hade. För att han skulle kunna gå tillbaka och läsa, plus att han kunde hänvisa andra människor som han ville träffa till våran dagbok, för att de skulle vara säkra på att vi var seriösa och vad vi sysslar med och ja.
Hej, Saga här. Du ska snart få lyssna vidare på Älskade psykopat. Men innan det vill jag tipsa om min podd, Jakten på mördaren, som just nu släpper helt nya avsnitt varje torsdag. I den nya säsongen får du bland annat höra om seriemördaren på Malmö Östra sjukhus, Sveriges värsta seriemördare. Det har blivit den 12 januari 1979 på avdelning 26. Och ett vårdbiträde står i sköljrummet när hon plötsligt hör någon skrika. Skriken kommer från ett av patientrummen och vårdbiträdet rusar genast dit. I rummet hittar hon den 93 år gamla Elsa i sin säng i ett upprört tillstånd. Hon spottar och grimaserar. Och vårdbiträdet ser de röda frätmärkena kring hennes mun, som hon sett hos så många andra patienter på avdelningen den sista tiden. I ena hörnet av rummet står beredskapsarbetaren Anders och ser skräckslagen ut medan han upprepar orden:
"Det var inte jag."
Du hör Jakten på mördaren i appen Podplay eller på podplay.se.
Det började med att jag konstaterade att det var väldigt många män hemma med kort varsel, och en väldigt lång period så behövde jag ha ögonbindel. Jag fick inte se de här männen som kom hem. Och så hade det inte varit tidigare, utan då hade någon singelkille kommit hem och vi hade umgåtts med honom så, och jag hade ju sett den personen och alla var överens. Men så kom den här perioden när jag helt plötsligt behövde ha ögonbindel. Och att det var ganska snabba träffar. Där reagerade jag på först lite senare. Alltså de kommer och sen så efter 10 minuter, 5 minuter, så är de borta. Liksom. Vad är det som händer? Plus att jag inte fick ta av mig ögonbindeln förrän dörren stängdes. Och han hade gått.
Och vad hade hänt här under tiden då?
Ändra så var den här mannen som kom hem ensam med mig, med då min partner, som fotograferade eller bara studerade. Ibland kunde han själv vara med. Men oftast så var det ju bara jag och den han hade bjudit hem. Och han förklarade ju för mig att alltså, det var det här han gick igång på. Han älskade att se mig tillsammans med andra män och det var hans grej. Och mycket just det här att, men måste du vara så missundsam? Fattar du inte vad jag älskar? Jag älskar ju att se dig och du är så sexy och du är så... Och då får man ju den här lilla uppskattningen igen att wow, att jag kan göra det här för honom liksom. Vad coolt och vad fränt och ja. Men sen spannet emellan här har jag också lite svårt tidsperspektivt att se hur lång tid det tog efter att han en kväll frågade mig, eller frågade, han sa, fattar du vad pengar vi kan tjäna på det här? På vad då? Vilka pengar? Nej, men på det här att du, att män får sätta på dig. Och jag förstod inte vad han menade, eller om jag gjorde det och inte ville förstå. Men då frågade jag honom, vad menar du att de ska komma hem hit och de får betala, eller hur menar du? Ja, precis. Och då vart han som eld och lågor, för då fattade han att jag förstod och jag hade ju inte sagt nej innan. Det jag inte hade förstått, det var att han hade tagit betalt redan utav de här männen som hade kommit. Och då kan det ha gått ett år kanske. 8-9 månader, ett år någonstans där, som jag inte hade haft en aning att han hade tagit betalt. Så där hade ju han redan börjat sålt mig.
Vad gjorde det med dig som person och men, hela ditt psyke och mående och allt?
Ingenting. För man är så avstängd. Man är så för det första klara av och hantera alla de här situationerna som händer. Om jag kan ju säga att männen kom hem och hade sex med mig. Men sen kan jag också välja att vara väldigt ordagrann och förklara exakt. Men jag tror folk ändå förstår. Jag behöver nog inte vara ordagrann här, utan sex innefattar ju så otroligt. Det är väldigt brett. Så att det var, om jag säger så här, att det var inte bara missionären. Och för att klara av alla de här grejerna, då måste man på något sätt stänga av. För att fixa och rycka lite på axlarna. Jag vet, det tar bara 5-10 minuter så är det borta sen. Och det, ja.
Hur var han mot dig efter ett sånt här tillfälle?
Då var det ju hans tur. För då var han jätteupphetsad, för det här gick ju han en gång på. Så att det var ju inte färdigt. Det var liksom inte färdigt där. Och hela tiden så uppgraderades allt det här till en högre nivå. För han skulle testa mig vad jag klarar av och hur han nästan studerade i vad män tyckte om och vad män ville få ut av kvinnor. Han visste ju vad han ville få ut, men han ville liksom ha helheten runt vad gillar den här mannen? Han kanske gillar något som han vill testa på henne så jag får se. Det var mycket sånt också. Och då tog han extra betalt om det var några sådana speciella grejer. Han under den här tiden samtidigt utvecklade en otrolig aggressivitet. Han var väldigt lättirriterad, han drack väldigt mycket. Och det kunde vara 4-5 dagar i veckan. Olika mängder, oftast väldigt mycket. Och han var som oftast berusad de här träffarna, eller när vi var på klubb. Och det gjorde mig också att jag blev väldigt följsam, för att jag vill inte ha den här aggressiviteten. I allt det här så slog han mig aldrig. Han rörde mig aldrig på det sättet. Utan här handlade det endast om att ha kontroll, markera, ha makten. Och det gör mer mot en människa än ett slag. Otroligt mycket mer. Och det är det som vi, om vi går tillbaka till det du frågade mig i början här nu, vad jag vill få ut av. Och det är viktigt att förstå hur mycket det tar på psyket att bli utsatt och bli manipulerad. För till slut så sitter man bara på sängkanten och tänker, men jag är sjuk i huvudet. För man känner sig så trasig, så tom. Man känner sig bara tom.
Ja, och har du någon uppfattning om hur många människor det här kan ha rört sig om?
Nej. Alltså det här pågick ju i 8-9 år. Nästan. Det är nog 1000-tal. Ett av de här problemen med de här männen som utsätter, nu är det inte bara män, det är ju kvinnor också, men det vi pratar om nu, de vill ju gärna veta väldigt mycket om en i början på en relation för att de ska kunna ha användning för det här senare. Men det förstår man inte då, för man är bara glad att han är intresserad av mig och han ställer en massa frågor om min familj och hur jag funkar tidigare och så vidare. Jag led tidigare då av psykisk ohälsa och utvecklade ett sexmissbruk. Det här har till följd av från min barndom, man var inte sedd och hela den biten. Alltså man kan ju prata om det här i, allting leder hela tiden till andra.
Mm.
Det här hade jag ju såklart nämnt för honom och det här använde ju han väldigt mycket mot mig. För jag hade ju själv valt och levt i ett liv med en massa sex och massa män. Och det fick jag alltid kastat emot mig som skydd för att det var ju helt okej med det jag höll på idag. Men ja, det är många män. Även kvinnor. För det var ju också någonting som han gick igång på att se mig med andra kvinnor.
Men det går 8 år ungefär.
Mm.
Hur når det här ett slut?
Ja, det blir ju hastigt. Blir det ju. På en och samma dag åkte han ut. Och under den här perioden som vi var tillsammans alla de här åren så var det ju mycket alkohol, det var mycket slag i dörrar, det var mycket gap och skrik, det var mycket aggressioner, kontroll. Alltså det var ju dagligen nästan till, plus alla de här sexträffarna då, flera gånger i veckan och mest på helgerna. Och jag försökte bli av med honom många gånger, men han var ju alltid tillbaka 3 minuter senare. Med fina ord och allt det här och gråt och förlåt älskling och det ska inte hända igen. Och varje gång så kände man, nej men okej då, vi kör ett varv till. Men så kom det en dag, jag bara kände att nu är det bra. För då hade han stått och skrikit på mig mitt på stan. Och det här var också en grej som han utnyttjade för en man som jag var med tidigare, några år tidigare innan honom. Var väldigt för att förlöjliga mig bland folk. Det var hans kontroll för att få mig dit han ville. Och det här var ju också någonting jag hade pratat med honom då, att fasen ta dig om du förnedrar mig ute bland folk. Och det hände lite då och då, men den här dagen, då gjorde han det på riktigt. Och då var det väl någonting som slog spiken i kistan, allting bara samlades ihop. Och jag kände att nej, nu har jag bestämt mig, nu ska du ut. Och han åkte ut samma dag. Inte nog med under de här åren med det som jag utsattes för grejen var ju det att jag fick ju aldrig vara ensam. Jag fick ju inte åka och handla själv. Jag fick den första 2 månaderna, då var han ju till och med mig in på toaletten tills jag sa att jag måste få ifred på toa. Då satt han utanför dörren istället. Så att jag hade ju ingen egen tid någonsin. Så ja, hur man funkar som person. Hemma till exempel så, jag använde ju aldrig tv-dosan. Så första kvällen då satt jag med tv-dosan i famnen. Och höll stenhårt i den här tv-dosan, för den var min. Den fick jag ha nu alldeles för mig själv. Jag gjorde väl nästan om en månadslön på att gå ut och fika, tror jag, varenda dag, kanske flera gånger om dagen, för att jag fick vara själv.
Hur upplevde du den här totala,
fantastisk,
friheten?
Så underbart, så ensamt, så frustrerande, livrädd.
Det var allt möjligt som du kände?
Ja.
På samma gång?
För att från ena dagen till den andra, eller från samma dag, från ena stunden till nästa stund kan man ju säga, då var han ju borta. Och jag visste ju vart han tog vägen. Han gick till sin nya redan samma dag.
Visste du att han hade någon annan?
Ja, visst, jag fick reda på det då. För jag gav honom en period och talade om för honom att du får den här tiden på dig att hitta ett nytt boende. Men under tiden så bor du i ett annat rum. Du tittar inte på mig, du pratar inte med mig, du får laga din egen mat. Men han åkte till henne. Det som kom var att jag förstod till slut, så att jag ifrågasatte honom och gick på honom om han hade en annan. Och till slut så erkände att den hade han. Och det var då han åkte ut. Då fick han inte den här tiden på sig, utan då, det var då han åkte. Du fick det vara bra. Så att det var att ha ett otroligt intensivt liv till bara vara själv. Det är jättekonstigt. Det är superkonstigt.
Bar du det här själv inom dig, eller kunde du börja berätta? Det här är ändå 8 års tid av ditt liv. Det är mycket. Okay. Ingen visste.
Ingen visste från början. Och ingen visste ett bra tag efter heller. Jag kommer inte ens ihåg vem jag berättade för dig först. Det kommer jag inte ihåg.
Men när du då, jag tänker att man behöver ju ändå, det här gör ju någonting med den som människa. Det förstör ju något så fruktansvärt, och det kanske man inte ens, du kanske inte ens var medveten om det den här första tiden.
Nej, men det är man inte. Nu, idag, då kan jag förstå att hur jag mådde efter att han hade flyttat. Det såg jag och kände jag inte då, men idag kan jag ju se tillbaka och jag mådde ju skit. Även fast jag var glad för att han var borta, så hittade inte jag mig själv för en väldigt, väldigt lång tid efteråt. Jag visste inte hur man skulle göra saker och ting. Hur ska jag uppföra mig? Och då är jag en otroligt social person. Jag har aldrig haft svårt, aldrig haft problem med vänner, kollegor eller någonting. Men man tappar bort, man tappar sig själv någonstans. Man tappar sin identitet, för att han hade ju haft hand om min identitet i så många år. Tala om för mig hur jag ska klä mig, hur jag ska se ut, hur jag ska föra mig. Hur jag ska gå, vad jag ska säga, när jag ska säga något, hur jag ska prata, när jag ska prata. Det tar tid, det tar jättelång tid.
Men fick du hjälp att bearbeta det här på något
Nej,
sätt?
Nej, inte i början. För jag bad inte om hjälp. För jag trodde inte att jag behövde hjälp. För man lever så starkt och så tungt i det man har haft. Det är ju enda man vet. Det värsta var ju att män fortsatte ju att höra av sig efter det här. För det här med att han sålde mig till andra män, det höll ju på fram tills dagen han flyttade, typ. Och efter det så hörde ju män fortfarande av sig. Och då skyddade jag mig bakom det här. Men vadå, jag har ju haft ett sexmissbruk, jag har ju fixat det här förut. Men nu får jag ju betalt. För han hade lindat in mig så sjukt i det här så att det kändes ju okej. Och då hade vi stammisar som hade mitt privata telefonnummer till och med. Vi hade en extra telefon till de här grejerna. Den kasserade jag. Men sen hade vi några stammisar som hade mitt privata nummer. Så de besökte mig faktiskt ett tag efteråt. Innan jag bara kände efter ett besök. Nu är det bra. Nu räcker det.
Men kände du någonstans, alltså hur lång tid tog det för dig att kunna börja leva? Går det ens att leva ett normalt liv efter något sånt här?
Man har ju ingen identitet. Så det viktigaste är ju att försöka att... jag har ju mina barn och jag har barnbarn. Mycket och fin kontakt med dem. Och det var väl min räddning. Mina barnbarn tror jag. Att jag umgicks mycket med dem. Vi hittar på saker. Man får annat att tänka på. Jobbade stenhårt med den här psykiska ohälsan som kom som ett brev på posten tillbaka. För man var ju inte läkt innan man träffade honom heller. Så att det här fortgick och byggdes på. Man tror man mår bra, men det gör man inte. Så ett år efteråt, då kraschade jag totalt. Då var det bara rätt ner. Och då försökte jag till och med ta livet av mig.
Borde du ensam då, eller borde du med dina barn?
Nej. Mina barn är utflygna sedan många år tillbaka. Man hämtade mig med ambulans och jag fick åka till akutpsyk. Där man konstaterade att jag hade inte planerat mitt självmord. Så de släppte hem mig efter typ 45 minuter.
Hade du planerat det?
Jag satt vid mitt köksbord och hade knäppt ut en massa tabletter. Och hällt upp ett glas vin. Jag hade redan tagit ett glas vin och så hade jag hällt upp ett till. Och ser allt det här som ligger framför mig. Så förstår jag själv innerst inne någonstans att... Vad fan är det jag håller på med? Och plockar då upp... bilder på mina barnbarn vid telefonen. Och för att skydda mig själv efter den här tiden också så har jag nästan tapetserat mitt hem med mina barnbarn. Jag har massa fina foton på köksväggen. Jag har massa fina foton över tvn så jag ser när jag liksom sitter i soffan. Jag har i mitt sovrum. Så jag har alltid haft de här runt omkring mig som en påminnelse. Men jag kan säga att den här kvällen så var det mina barnbarn som räddade mig. För hade jag inte haft dem och hade jag inte plockat upp just det här specifika fotot på mobilen och satt framför mig, då hade inte jag suttit här idag.
Det visar ju också verkligen hur starkt det här familjebandet och ja, men vad som att de här barnbarnen och det övervann ju att ge upp. När kände du att du började må bättre? Och mår du bättre idag?
Oh ja. Idag är jag förlovad sedan 2 år tillbaka nästan. Och på våran förlovningsdag här i juli ska vi gifta oss.
Vad roligt. Mm-hmm. Grattis.
Tack. Han är totalt raka motsatsen av mig. Superlugn person. Men jag kände att jag var tvungen att vara ärlig mot honom och berätta hela mitt liv tillsammans med min förra partner då för väldigt, väldigt stor risk att man skulle möta på någon som kanske hade varit hemma och besökt mig. Det kunde ha varit hans kollega kanske, eller vän. Så jag var tvungen att redan på våran första dejt när vi bara, vi kände innan vi träffade varandra att det var vi. Men första gången vi träffades då så tog jag faktiskt upp det samma helg. Mer att det får bära eller brista, men jag måste berätta det här. Så jag drog allting för honom. Men han bara, ja, det var det livet. Nu är det här livet. Men han var såklart tacksam att jag berättade.
Är det viktigt att berätta om sitt förflutna inför den nya, tycker du?
Om det handlar om saker som man vet kan ställa till i den nya relationen, så ja, absolut. Och gå in i en relation med en historia, en ryggsäck, det har alla. Och går du in i relation med och är runt 50, då kan ryggsäcken vara jättestor och supertung. Men är det av vikt för att det ska, för att man ska fortsätta en fin relation, så absolut, det tycker jag. Alla har väl skelett i garderoben kanske, men ja.
Mm. Men jag har också en fråga då kring den här mannen som utsatte dig för allt det här hemska. Är det någonting, har du gått vidare med den biten på något sätt?
Jag är inte polisanmält. Däremot så föreläser jag. Och min föreläsning handlar endast om psykisk misshandel och livet med honom. Så jag lyfter inte så mycket den fysiska delen, med tanke på att i den här relationen vill jag öppna upp för kvinnor framförallt som utsätts för sexhandel, som utsätts för manipulation, gaslighting och den biten. I andra miljöer, om du inte blir kontrollerad, så kan du få ett slag eller bli sparkad på. Men jag tycker att den här biten är jätteviktig och den måste lyftas mer. Och just det här att polis och åklagare, rättsväsen överlag, socialtjänst, läkare behöver mer utbildning i det här och behöver lyssna mer på den som blir utsatt. Man kan inte hela tiden säga det ord mot ord. För det är så många kvinnor som inte vågar att anmäla för att det syns inte. Spela in. Anteckna. Använd dig av saker som du vet kommer kunna dokumenteras. Ja, som inspelning eller annat. För att ha det sparat. Och skriv ner datum och händelser och prata, våga prata. Öppna dig till en kollega, till en vän, syskon. Att jag sitter här idag är jag så tacksam över, för det här är också en bit för mig där jag får nå ut ännu mer. Mina föreläsningar, kanske jag har, den första var det 10 stycken, på den andra 20, den tredje 45, jag menar, alltså det ökar. Och, men här når jag ut till så många mer. Och efter den här relationen så lyssnade jag jättemycket på poddar, bland annat på din podd, som hjälpte mig super mycket. Och man måste förstå att man är inte själv. Och det är där det växer någonting inom en också, att man förstår att man inte är ensam än. Och det är så mycket som är igenkännande, och att man är inte knäpp. Man är fullt normal fast man blir utsatt. Jag lyssnade på mycket böcker om destruktiva relationer som också hjälpte mig jättemycket. Så det är tips.
Avsnittet som du lyssnat på är anonymt. Gästen heter något annat i verkligheten och även namn och platser är utbytta. Likaså rösten är förvriden. Följ också gärna Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka ett DM på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av